Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gjorde han mål igår igen?
Yes, det gjorde han.
Dåligt för Eriksen, ja, Bildbyråns vad nu då?
Ditt jävla svettig nu, så kan jag säga. För det, och han kunde gjort två till, så det hade kunnat vara klart igår nästan.
Vad är han uppe på?
7.
Ja, 3 kvar.
Ja, 3 kvar, det kommer han ju lösa. Så länge han håller sig skadefri, så inga dumheter nu.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner, som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. I studion idag, Filip Trollér och Sanna Sundberg. Kvällspodd denna gång när vi spelar in lilla studion. Känns det bra?
Det känns mycket bra. Jag är som starkast på kvällarna, så det här uppskattar jag.
Mm. Sanna, du också?
Jag är också starkast på kvällarna, så att det känns skönt och det är mysigt faktiskt att spela in på kvällen.
Eller hur? Det låter tryggt inför dagens avsnitt, som ju vi som vanligt har en jäkla massa saker att avhandla i. Elfsborg stormar fram i guldrejset. Det har varit derby i stan. Nu väntar ett klassikermöte i Malmö. Häcken ska till Skottland för att möta Aberdeen. Vi har ett transferfönster som stänger igen här i den här veckan. Vi har en svenskskala och har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Vi har Utsikten, vi har Gais, vi har ÖIS. Vi har som sagt en himla massa saker. Men har vi någon spaning?
Nej, jag passar på den.
Ja, jag passar också.
Då är det ju en jäkla tur att jag har den då, för det har jag nästan alltid med mig nu för tiden.
Ja,
den här är intressant. Den här är intressant. Det har varit en diskussion på sociala medier kring det. Sirius, Daniel Stensson, lagkapten, han satt sig ner vid ställningen 2-0 till Malmö FF när de mötte MFF i Studenterna där. Han låtsades vara skadad, erkände han efteråt, för när han fick fråga i tv-intervjun om han hade haft någon känning, han hade satt sig ner så det blev ett avbrott, så han, nej, det var ingen känning, det var taktiskt. För att Sirius då skulle kunna snacka ihop sig när de hade hamnat i det här underläget, lägga upp en ny strategi och så vidare. Befriande ärligt å ena sidan, men hur ska man förhålla sig till det här egentligen? Domarbasen Stefan Johannesson kallar ju det för ett moraliskt fel hos lagen. Jag tänker lite att det är svårt att reglera bort det här. Det måste ju helt enkelt liksom spelare och klubbare bara agera bättre. Eftersom misstänker domaren att det är en skada, så måste han ju någonstans liksom stoppa spelet. Men kommer spelare och klubbar verkligen göra det när det liksom är skarpt läge? Kanske riskerar att åka ur allsvenskan. Man behöver omgruppera. Ska man helt enkelt liksom tillföra en timeout i fotbollen för att på det sättet liksom hitta en mer reglerad lösning på det? Eller ska man köra med långa tilläggstider och så? Jag vet inte, spaningen är, precis som förra veckan, spaningen är svår att ge ett exakt svar. Men vad tänker ni om det?
Timeout-förslaget är väl ingenting jag gillar.
Det var inget du brann igång på?
Nej, absolut inte. I så fall hellre... Nej, men jag gillar inte avbrott. Fotboll ska flyta. Alltså, det finns andra sporter som lämpar sig bättre med massa avbrott och sådär. Fotboll ska bara rulla så mycket det går.
Hur löser du det här då? När spelare gör som Stensson? Och det är ju inte första gången vi ser det. Vi vet ju målvakter har gjort det många gånger.
Absolut. Jag bevittnade en liknande situation på Gamla Ullevi igår när jag var på Gais också. Gais fick en skada på Robin Frey, huvudskada. skada. Han behöver tas ut vid sidan, ska bandageras. Mergin Krasniqi har precis sett en frispark och utanför, han ska dunka igång bollen snabbt. Då vinkar hela Gaisbänken: ta det lugnt, ta det lugnt. Mergin lägger ner bollen, tar det lite lugnt, och så sätter han sig och tar sig plötsligt mot foten och har väldigt ont i foten. Det kommer läkarhjälp. Och sen lagom till att Robin Frey är bandagerad, då studsar Mergin Krasniqi upp. Så jag tror att vi hade en liknande situation där.
Det blir ingen diskussion om det efteråt.
Det var några i Geista som påstod att Mergin har haft problem med foten. Men det var ju väldigt lägligt att det dök upp just där och då. För sen kunde jag inte se att han hade några vidare problem. Nej. Men jag resonerar lite om det i mina fem punkter. Jag tycker kanske ändå att det är lite del av spelet, i vissa lägen i alla fall.
Du blir inte så upprörd.
Jag blir faktiskt inte det. Alltså, det handlar om att vara cynisk och tänja lite på gränserna. Sen så får du ju inte liksom balla ur. Hade man sett sånt här hela tiden. Men jag tycker ändå inte det är så ofta det sker. Och i det här läget, guys, hade behövt vara en man kort i kanske 2-3 minuter annars. Och då vet man om att då hade de kanske gett Skövde en chans in i matchen. Och de hade kunnat få lite momentum och sådär. Så jag förstår faktiskt att lagen där och då kanske gör så för att förhindra det. Men det är svårt. I så fall tycker jag då är det bara att pumpa på med tilläggstid. Liksom. Mm. Så det, ser jag lösningen. Liksom.
Det har de ju kört mycket i internationella fotbollen. VM såg vi på herrsidan där och även på damsidan att det blir långa tilläggstider. Vilket jag egentligen inte har så mycket emot. Det är ofta ganska dramatiskt mot slutet där lagen är trötta. Det kan hända lite vad fan som helst. Har du någon lösning på detta, Sanna? Eller skriver du under på Philips idé?
Ja, jag skriver väl under på Philips idé. Jag tycker det var sjukt att du såg det. Hela det händelseförloppet på bänk.
Du vet, man sitter ju rakt ovanför där nästan. Ja. Så jag såg hur de studsade upp när han skulle sätta igång och ta det lugnt liksom.
Ja, nej, men det är svårt att hitta en lösning på det här. Det finns ju två sidor av det där som hände med Stensson, och visst, det kan vara lite uppfriskande att han är ärlig med det som så många gör, samtidigt som att det är ju konstigt att han säger det till Discovery så.
Mm. Ja, precis. Guys, liksom, jag frågar ju Fidde om det. Han ville ju liksom inte bekräfta att det var något taktiskt. Utan han sa, jag hoppas att Mergin hade ont, sa han. Jag fick aldrig pratat med Krasniqi själv, men det är ju lite anmärkningsvärt att Stensson säger så. Att han säger det ganska avslappnat också. Nej, det var inga problem. Det var taktiskt bara.
Men om alla gör det, då accepterar ju någonstans alla det. Då är ju liksom, då är egentligen fotbollen från fotbollssidan fine med det. Då är det bara utifrån nu då publikperspektivet och hur irriterad man ska bli på det. Och om man då inte blir, som du är inne på, särskilt irriterad på det, så då är det ju kanske inget problem i så fall.
Nej, det är ju svårt. Sen å andra sidan, Skövde var ju vansinniga där och då när guys gjorde det. Tobias Linderoth höll ju på att flyga upp bland molnen nästan, så han studsar och var ilsken. Så ja, men jag är övertygad om att alla lag gör det i olika grad så. Och så länge vi får se fotbollen då i form av mer tilläggstid, då är det ju inte så att det går förlorat så mycket, även om det naturligtvis blir tråkigt om det håller på så där hela tiden, men det upplever inte jag att det gör oftast.
Vi ska gå över till våra ordinarie ämnen då, och som jag nämnde lite tidigare där, så börjar vi med guldracet. Sanna, du och jag var ju på Elfsborg-Norrköping, en riktigt fin fotbollsmatch som Elfsborg vann med 3-2, hög kvalitet. Vi ska ta liksom det spelmässiga lite mer senare, men jag måste ta upp en grej som jag reagerade på och skrev lite grann om. Alltså, det är alltså den gigantiska klack som Elfsborg har nu på sin hemmaplan, och den stora klacken, alltså jag vet inte hur mycket människor det är där liksom på den kortsidan, 1500 pers eller om det är 2000 till och med. Jävla massa är det hur som helst. Och Borås Arena, det var 7000 på den här matchen igår, men den akustiken det blir från den här stora klacken nu, den vill jag hävda börjar liksom röra sig upp mot de riktigt stora svenska klubbarna. När Per Frick kom in på planen och de kör igång sin Frickadona-ramsa där, alltså vi blir ju nästan lomhörda, och då står vi ändå liksom närmare åt andra läktaren, bortaläktaren, och det vet ni ju, det brukar ju spela ganska stor roll var man hamnar liksom 5-10 meter åt det andra hållet, så brukar det höras lite mindre från andra sidan. Men det var alltså ett otroligt tryck på den här hemmaklacken. Jag vet inte om du reagerar på det som jag.
Ja, men 100%. Det var ju otroligt där, som du sa, när Per Frick kom in speciellt, och den här ramsan vevades i flera minuter verkligen, och man trodde att, ja men nu slutar de väl sjunga den här, men de fortsatte bara, vi var på.
Ja, de älskar att köra den, alltså, den är ju magisk. Ja,
den är ju bra. Dånade över Sjuhäradsbygden, ska jag säga. Alltså, den måste ha hörts i flera mil, kändes det som där inne. Mm. Alltså, det är inte så mycket annat som låter på de här breddgraderna, tänker jag liksom. Alltså, men jävla vad det är lätt.
Ja, men det som du säger, kortsidan på Borås Arena, den är otrolig. Mm. De är otroliga. Det är ju lite glesare på resten av arenan, men just kortsidan är otrolig och det är alltid fullsmockat där. Och jag tycker att det har varit det varje match nu. Du har också varit med en del, så du har ju också sett det. Liksom,
ja, absolut. Men igår så slog i alla fall min inre decibelmätare i taket på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Men jag tror också att det är bra akustik på Borås Arena. Jag är absolut ingen expert på det här, men den är ju inte liksom, det är ju inte Friends. Alltså det var som sagt 7000 där. Det var ett jävla tryck ändå, helt enkelt. Vad tänker du, Filip?
Jag håller med om att akustiken på Borås Arena, jag håller det som, sett ur akustik så håller jag det typ som Sveriges bästa arena. Jag tycker alltid, och jag gillar när det är stora bortaklackar också, för då blir det ju ett jävla drag ännu mer. Men jag håller med om att Elfsborg verkligen har växt. Jag tycker att de, IFK Norrköping, även HF nu, de nere i Superettan, men det är ju tre klubbar som alltid kanske varit lite i skymundan av de absolut största, men deras kortsidor har ju både numerärt och liksom ljudkulissmässigt verkligen lyft. Jag var ju så Blåvitt Peking uppe på parken, när jag väljer att kalla den så. Jag blev otroligt imponerad av deras kurva Nordal där också i ljudtoppar och sådär. Sen vill jag väl ändå hävda att jag tycker det är en liten bit kvar för de klubbarna att nå upp till ett fullsatt Gamla Ullevi eller ett fullsatt Tele2, alltså när Djurgården spelar där, när Hammarby spelar där, ljudtopparna som är uppe där. Alltså det är ju, det tycker jag ändå är ett hack över faktiskt. Men HIF, Norrköping, Elfsborg, där är några till som verkligen är liksom på väg uppåt och är lite underskattade på klacksidan, man ska säga.
Alltså jag skulle vilja säga så här, att de här större klubbarna, de är bra på lite olika saker där. Djurgården har jag alltid liksom, jag jobbar ju länge uppe i Stockholm, jag har alltid tyckt att Djurgården med förhållandevis små resurser, för de har alltid varit publikmässigt lite mindre än ofta i alla fall en Hammarby och AIK, men de har ändå varit liksom bäst på att sjunga, Djurgården. De har haft en otrolig ljudkuliss och fått till liksom, ja men den högsta sången skulle jag säga liksom. Så de är ruggigt bra på just den delen, Djurgården. Hammarby är ju maffia i kraft av att det ofta är så mycket folk på Tele2 Arena då. De har ju liksom någonstans två klackar där, så det blir ju ett jävla drag där. AIK har ju en enorm arena och försöka liksom fylla ljudmässigt. En arena som dessutom är rätt usel just ur akustikperspektivet där, men gör ju det ändå väldigt bra då. Sen har vi Malmö FF som har haft några Europamatcher genom åren, där de på ett liksom oöverträffat sätt skulle jag säga får med hela arenan, inte bara klacken som sjunger, utan det är hela jävla liksom 20 000 pers som tar i från tårna där. Det är inte bara klacken som driver det, utan det är allting, men det har särskilt varit i Europamatcherna då. Sen har vi Gamla Ullevi liksom, som jag också upplever som är bra ur ett akustiskt perspektiv då, att det blir ett otroligt tryck från kommandobryggan där. Så att de här lagen, storklubbarna då, traditionella, är bra på lite olika saker, men jag vill hävda liksom att kombinationen av den här växande Elfsborgsklacken, någon form liksom av spirande glädje över att nu var så många och kunna sjunga så mycket på akustikarenan, Borås Arena, som är så bra på det gör liksom att de börjar närma sig där. Jag håller med att de inte är riktigt där, men man kan ändå börja prata om jämförbara liksom nivåer, skulle jag säga.
Ja, jag tror kanske för att de ska lyfta ytterligare så behöver de ju få sitt plats. Alltså det blir ändå en grej, Stockholmslagen, även Malmö och Blåvitt, alltså de är ju rätt så bra på att få med sitt plats, kanske framförallt Stockholmslagen och Blåvitt. Jag tycker Malmö har en stark kortsida, men kan inte riktigt få hela arenan, alltid undantaget de där
Europamatcherna. Ja, har varit otroliga, de har varit, när de har skapat sin häxkittel där alltså.
Men där saknas det ju lite, och när det är relativt gles då tyvärr på vissa av Elfsborgs matcher, när inte storlagen är där, kanske, vad var det igår, 7,5 eller någonting, då blir det, alltså du får inte det från alla håll på Gamla Ullevi ibland när man sitter där, det känns ju som att det är en vägg åt varåt du än tittar eller lyssnar. Och jag tycker Blåvitt faktiskt också, alltså de har blivit när det gäller ihärdighet och liksom hålla i, så tycker jag nog kanske att de och Hammarby kanske är de som maler mest. Liksom Djurgården har ju otroliga toppar och de har inte det här med trumma och så heller.
Gnaget skulle jag säga är ihåliga liksom. De kan vara det. Men de har ju sitt problem med liksom att fylla den här jävla
ja,
Friends.
Och,
då, liksom.
Alltså det är stor skillnad mot hur de var på Råsunda och hur det är på Friends nu. Och sen har vi då Djurgården, HF Guys har ju också, de kör ju ingen trumma. Då blir det också lite annorlunda, lite mer brittiskt inspirerat i grunden väl. Och det kan jag också gilla, att det blir liksom lågt och sen så bara exploderar det. Och Guys har ju lite samma problem som ja, men typ Elfsborg då liksom, och ÖIS också lite så, att man får ju inte det där riktiga trycket när man inte har en större publik på övriga arenan. Men det är en intressant diskussion. Jag tycker det är många lag i Sverige som faktiskt alltså är helt rätt riktning när det gäller liksom stödet på läktarna.
Men om vi tar det i vårt område i väst, så att råder det väl ingen tvekan då sen om att Blåvitt är nummer ett på det, men sen är väl Elfsborg två.
Jag vågar nästan säga det. Och sen, som ni var inne på, Elfsborg har ju inte satsat jättemycket alltså tidigare år på sin publik. Jag tror att det var, nu är jag inte helt säker, men förra året eller förra året som de anställde en publikrekryterare som, ja, från klubbhåll då, som började arbeta med såna här saker, och det är ju också ett bevis på att de börjar satsa på det.
Mm. Jag vet inte om du grimaserar och vill kliva in och slänga in Geist där emellan, men just nu håller jag också som Sanna inne på Elfsborg som tvåa.
Ja, men det, alltså, de har ju en storlek på klacken som är typ i storleksmässigt med kommandobryggan, tror jag. Mm. Geist är ju inte så många, men ja, vi var
är det så jävla många på den klacken där på Elfsborgs?
Ja, det tror jag alltså. Okay. Ja, alltså, ja, som i alla fall som övre etage då på Blåvitt, ja, och det är väl den som är kommandobryggan. Så båda etagen, då tror jag Blåvitt är större naturligtvis. Men jag och du var ju också på en match i vintras i kuppen när Geis fick spela på Bravida och hade liksom majoritet där, och det var fullknökat. Och när de kör den här måljinglen som de låter, de stänger av och så körde hela arenan den. Det var jävligt bra nivå på dem. Och Geis och ÖIS i derbyt, det var ruskig inramning där också. Så de har ju höga toppar, men Elfsborg är ju oftare där, eller vad man ska säga. De är ju den klacken, de kör ju varje match nu, så ja, jag kanske får vika mig ändå där, men nej, men vad fan, vi...
Men en intressant duell i alla fall, ja, eller en bra ja, kamp ja, där liksom. Ja.
Man gillar ju när Geis i mål och de sätter på den här låten, ja, liksom. De det gillar
ju.
Man ju.
Ja, och så bara låter de fortsätta i publiken ja, sen när den tystnar, så det blir ju en jävla tryck också, men ja, som sagt, de lider lite av att de inte har backningen från sitt plats på samma sätt, även om
ja,
det är...
Liksom. Sen ligger de ju trots allt i Superettan, och det är klart att det är ju givetvis en extra skjuts att spela den högsta serien, det ska vi väl säga till Geis försvar. Bra, vi lämnar det perspektivet där, men vi ska ta matchen också. Den slutade som sagt 3-2 till Elfsborg där, och efteråt på presskonferensen som vi var på, Sanna, så menar ju Norrköpings tränare då, Glenn Riddersholm, han har ju för övrigt varit ute och berättat hur hela jävla allsvenskan ska sluta. Han tog väl bottenstriderna för några veckor sedan med att Blåvitt skulle klara sig, ja, men AIK skulle kvala, eller fan vad han sa. Ja, och nu var han ju inne, nu har vi gjorde han ju toppstriden här också, att Malmö, de är ostabila, och Häcken, de har liksom sålt för mycket spelare och i Europa, så att det är Elfsborg är bäst och de vinner allsvenskan. Han sparar inte på krutet.
Det gör han inte. Jag vet inte om det är ett danskt drag eller vad det är han kommer med, men det finns väl ingen som inte gillar att han är sån, eller? Jag tycker om det jättemycket i alla fall, att han vågar säga de sakerna han säger, och han räds inte för det.
Nej, det blir ju underbart, för att jag menar, det gav ju oss en vinkel, och sen kunde vi pipa ner till mixade zonen där. Du pratade ju med en hel hög spelare där i Elfsborg, vad de håller de med nu när en tränare så tydligt pekar ut dem som att de kommer ta guldet, och det var ju lite roligt, för att det var ju liksom som de svarar exakt samma sak.
Mm, ja, men så har det ju varit hela säsongen också, eller så länge som jag har bevakat dem, att så fort man börjar mynta guld, så nej, de vågar inte gå dit, utan de är alltid så här att vi tar en match i taget, vi fokuserar på nästa match, vi fokuserar på träningsveckan.
Precis, det finns tillräckligt med sådana typer, alltså kan vi ha bara njuta av Glenn Riddersholm, ja, Boskorovic och den typen av karaktärer som bara blåser på när det gäller. Och Glenn gav ju mig en vinkel när jag var där i Norrköping också då, när han tog Blåvitt i försvar och liksom klev ju för fan nästan in där på Askos frågor, kan ni sluta här nu, Blåvitt hänger kvar, det här var inget lag som åker ur som vi såg här idag liksom. så
brusade han upp lite till
ja,
och med
ja men lite, faktiskt han var ganska barsk överlag på den presskonferensen, vägrade ju kommentera några nyförvärv där som hade gjort debut 10 minuter, nej jag pratar inte om han Isak islänningen där överhuvudtaget idag, jag kan prata om andra spelare, Nyman och Traustason som hade gjort det bättre, så han verkar ju vara rätt principfast, samtidigt så han innan matchen var ute i pressrummet där och skakade hand med folk och var trevlig. Alltså han verkar ju vara en fantastisk filur liksom, så sådana profiler mår allsvenskan bra av.
Ja men finns det någon, apropå profiler då, finns det någon jävla profil i Elfsborg egentligen? Jag menar det var ju som alla de tre vi pratade, eller fyra eller hur många vi nu pratar med, de säger exakt samma grej. En match taget, nästa match i 90 minuter, tuff match och sen inget mer liksom. Mm. Alltså det, Johan Larsson kan väl bryta det där ibland liksom, och, men jag vet inte.
Jag vet, men på ett sätt är det väl den taktiken som hela Elfsborg kör lite grann, för Jimmy Tillin han
vaggar in dem i det, eller?
Ja, men han säger ju inte jätteofta rubrikvänliga saker heller liksom, utan håller sig till sitt prat som är väldigt liknande det där. Och jag tycker inte det är helt dumt. Visst, det är inte roligt för oss journalister. Nej. Men det är väldigt smart av honom, för att det, då fokuserar ju de på rätt saker och ja.
Han var ju nästan spetsigare igår, för han sa ju i alla fall att det ser bra ut just nu i alla fall. Höll han ju med om på presskonferensen när vi frågade honom. Ja, men det är ju spetsigare gentemot
ja,
spelarna.
Ja, jo, det. Du hör ju själv.
Och du fick till och med in lite Oppenheimer-snack med han.
Ja, det var efteråt. Oj, där vi brukar snacka.
Är du där? Du trycker in det överallt.
Ja, men vi har snackat film i många år, håller jag på så här. Men alltså, Tillin är en bra man. Han har ju vett att förstå att Christopher Nolan är en bra regissör, så vi diskuterade Tenet redan då när han hade premiär där under pandemin, så att nu skulle han då under landslagsuppehållet, han har fixat barnvakt till Lin, skulle han gå och se Oppenheimer då, så att det blir intressant att höra vad han tycker om den. Det som också var roligt med Tillin var ju att vid ett domslut, han reagerar ju aldrig på domslut, men vid ett domslut när det var typ 5 minuter kvar, det var liksom ändå lite smånervigt kanske, då reagerar han och slängde iväg någonting liksom, och det var väldigt ovanligt, så jag frågade någon gammal stöt där som har bevakat Elfsborg i många år liksom, om att har det här hänt tidigare att Tillin har reagerat så? Ja, det hade tydligen hänt en gång tidigare då liksom, fick jag reda på. Så jag tog upp det här med Tillin på presskonferensen och han tyckte väl, han menar på att han hade redan förträngt det här, att han hade reagerat på domslutet. Han tyckte mer att det var spänningen i matchen som hade lett till det här. Men så frågade han då, vad var det du kastade iväg? Ja, men då höll han i alla fall med om att det var en tom vattenflaska, så det var inte så farligt.
Ja, det märktes han var inte jättepigg på att prata om det eller svara på de frågorna. Men det, jag förstår honom. Alltså, det var en otroligt spännande match på slutet. Det var mycket dramatik och det kändes som att det hade kunnat sluta helt annorlunda också.
Men jag känner ju igen det här i Elfsborg, befinner de inne i det här flowet liksom. Allting flyter. Jag tycker det påminner om hur Häcken var i fjol. Häcken kunde också leda med ett mål, var lite pressade på slutet, men det var liksom inte, de blev liksom inte så nerviga att de gjorde det där onödiga misstaget som gör att de liksom tappar in det där målet. Och det ligger väl lite till grund för att jag tror att Glenn Riddersson får rätt här. Att de kommer vinna den här jävla allsvenskan, Filip.
Ja, men det är väl exakt det där som är att man håller istället för att tappa. Om vi då bara drar en parallell till stackars ÖIS då, som hade 2-0 att gå på mot Östersund. Jätteviktig match. Poängen är nästan där. Kommer ett reduceringsmål och de blir ju så nervösa så att de naturligtvis tappar då segern. Där är ju skillnad mellan topp och botten. Det känns ofta som att det är exakt den där brytpunkten. Att topplagen, de löser de där grejerna allt som oftast. Bottenlagen, de failar allt som oftast. Och jag såg bara höjdpunkterna eftersom jag var på Gais, men det var ju, verkar verkligen ha varit otroligt händelserikt med en jäkla massa chanser åt båda håll. Norrköping hade ju några sjuka chanser också tidigare i matchen sådär, så ja, jag förstår att ni...
Men då har ju Elfsborg då förmodligen vad jag tycker är allsvenskans bästa målvakt där. Ja. För de var ju nick liksom från Lind var det väl va? På Traustasons inlägg. Och han nickar ju helt rätt ner i marken hårt liksom. Men Hakon Valdemarsson är ju där och jag vet inte vilken målvakt som är bättre än han i allsvenskan.
Nej, jag kan inte heller faktiskt komma på någon. Han räddade dem många gånger igår och han har gjort det ja, under hela säsongen också. Det är en otroligt viktig spelare för dem. Jag tycker igår var han... Ja, han var väl bäst på planen igår?
Ja, han och Kassem skulle jag säga som gjorde sitt första mål, inblandade i alla tre och även tog ett stort defensivt jobb och nu då på en ytterposition, han har spelat tian det liksom, så att Kassem var jag otroligt imponerad av också. Så att, men nu har vi dömt ut Elfsborg då och deras spelare att de är för försiktiga så nu är det upp till bevis från er två här då alltså. Filip Trollér, vinner Elfsborg allsvenskan? Ja eller nej?
Nej,
jag tror alltså, sådär, ja. Vilka vinner då?
Jag tror fortfarande att Malmö.
Du håller fast i Malmö FF?
Ja, jag gör faktiskt det.
De har tufft schema Malmö, mycket konstgräsmatcher. Ja. De vann i och för sig konstgräs mot Sirius. Det var ju starkt,
ja,
av dem då.
Alltså jag har bara en känsla av att de med sin breda trupp och med sin kraft, att de på något sätt kommer lyckas. Även om här och nu så känner jag ju liksom att Elfsborg är den rätta vinnaren, liksom det är ju de som känns som guldlaget, men jag har en känsla av att Malmö lyckas trockla till sig det här ändå.
Mm, guld eller inte för Elfsborg, Sanna, ja eller nej?
Får man utveckla svaret lite grann?
Absolut.
Jag vågar nog inte riktigt säga ja än, samtidigt som när man kollar på deras Elfsborgs då spelschema så ser det otroligt gynnsamt ut. Det är mycket bottenlag, de har Varberg, de har Degerfors, de har IFK Göteborg som, ja, som i och för sig har klättrat lite nu, men de har AIK. De har många lag på nedre halvan av tabellen och det talar väl ändå för guld, eller?
Mm, bra, nu fick vi tydliga svar där.
Vad säger du?
Ja, jag
har ju
jag har ju länge sagt att de kommer vinna, så att det är väl ingen katt var någon hemlighet för någon som lyssnar här att jag tror att Elfsborg vinner, eller?
Okej
då. Nu skrev jag i krönikan så sent som i igår kväll liksom, att jag har en stark känsla av att Elfsborg kommer vinna. Jag sa ju för fan det till när vi satt på läktaren igår, Sanna, att jag fick ju en sån här en inre syn liksom, att där jag kände igen det här flowet från Häcken i fjol, att
det var mycket inre grejer på dig igår.
Ja, alltså jag var i ett andligt mode igår där liksom.
Pressfika som lyfte upp dig så pass.
Otroligt pressfika. Våfflor, morotskaka, giffla, fan hela jävla kostcirkeln.
Gud, alltså, jag fick en slice kebabpizza efter Blåvitt.
Va? Ja, men det var ju inte på pressfika.
Nej, men
det var ju deras jävla pizza som de alltid äter efter.
Ja, men då Modér försökte kasta in det under pressfikat där nästan lite grann så.
Menar du att du snodde spelarnas pizza?
Korrekt, jag tror det. När jag satt kvar och kämpade så låg den sleten en fin slice som jag blev erbjuden. Det var mumma, jag ska inte säga sleten, men du vet en pizza som ligger där lite kall och så har man tänkt, ja det här. Men jag tog den och det var magiskt.
Kall pizza går alltid ner. Det var en bra övergång. Vi ska gå över till IFK Göteborg just. Vi har ju haft ett derby i stan som sagt. Det är det du refererar till där, Filip. IFK Göteborg, BK Häcken. 4-2 till Blåvitt i det här derbyt. Och jag måste fråga, ni får väl rätta mig om jag har fel här då, nu när vi har pratat stora klackar och allt sånt där. Alltså, det här är väl utan tvekan stans största derby, vår regions största match, hur man än mäter numera sportsligt och publikt av lag som kan mötas, eller?
Ja, då inkluderar vi inte cupmöjligheter, utan vi snackar
seriespel, tänker jag på i första hand.
Ja, om vi ska väga in alla ingredienser, nu var det fullsatt här och Häcken har växt och hade fyllt bortasektionen och Blåvitt säljer slut hela tiden, känns det som, och de är i allsvenskan båda två, så nej, så sätt får vi ju ta det. Sen har vi ju haft den där diskussionen om rivalitet och sånt där tidigare, och där vidhåller jag ju alltid att det är Blåvitt guys som är det hetaste, men tar vi in alla de aspekterna så ja, nej, då är det väl Blåvitt Häcken.
Ja, hur mycket drog guys ÖIS i
13 200 eller någonting. Ja. Det var nästan 15 000 sålda då. Men det kom bara 13 och 2 eller någonting. Men det är ju en bra siffra i Superettan.
Visst är det?
Det är väl årets bästa i Superettan, tror jag. Mm. Men det är ju lite bakom 17 och 8 va?
Ja, det var ju nästan 18 000. Ja. Men jag tycker också lite så känslomässigt. Det har ju varit lite så här om att IFK Göteborg i vissa supporterkretsar så vill man inte riktigt erkänna att det här är ett derby. Jag vet inte om klubben officiellt fortfarande inte kallar det här för ett derby. Men jag menar, det är ju idag ett derby. Alltså det är ju otrolig satsning på TIFO, IFK Göteborgs TIFO. Det har de verkligen satsat till den här matchen. Mm. Och det har de även gjort i den här guldmatchen i vintras då. Så att jag vet inte om Blåvitt numera kallar det för ett derby eller inte. Ett tag gjorde de ju inte det liksom. Men det får de ju, tycker jag, sluta med nu, för att jag menar, nu är ju det här en stor jävla match liksom, på alla sätt.
Jag tycker ändå man börjar se lite derbyhets på Twitter och i sådana flöden. Eller jag gjorde det i alla fall. Gjorde inte ni det inför derbyt?
Jo, men det har blivit mer, och det tycker jag väl senaste åren. Alltså Häckens supportrar, de har ju kaxat till sig lite nu. Vad fan, de är mästare liksom, och Europa. Och de...
Då ska man vara lite kaxig.
Jo, men absolut. Jag säger inget om det. Men det blir ju, öppnar ju också upp för sköna diskussioner och mycket hets och sådär. Och så länge det är på en bra nivå så är det ju bara positivt. Jag alltid liksom, bara allt som kan bygga intresset för fotbollen i den här stan plan. Det är bara bra liksom, så varför ska man ta ner den här matchen, bygga upp den här matchen istället? Det blir intressant där för IFK Göteborg också om man liksom ändå försöker. Sen ska det kännas äkta, men det måste det ju ändå kännas någonstans nu i och med att Häcken har den positionen de har.
Men det var den känslan jag ändå snappade upp någonstans, att det känns liksom som det
finns. Ja, men det kändes
liksom,
alltså jag tyckte det kändes som ett derby också när du var där, för jag har varit på derby när Blåvitt har mött Häcken inför liksom 12 000 på Gamla Ullevi, och Häcken har haft liksom en liten del av bortasektionen. Då har det mer känts som bara, jaha, här kommer något bortalag liksom. Det har inte varit derby-vibe överhuvudtaget. Nu är det ju det, och det känns som att Blåvitt-supporterna, som du säger, med tifon och sådana saker, att man ändå tar det på lite mer allvar och spela och sådär. De nämner ju det som derby liksom, men det är väl klubben, det kan faktiskt inte minnas hur de har marknadsfört och sånt där, men ja, nej, för mig är det såklart ett derby liksom på riktigt, och det ska vi bara hypa.
Ja, och jag liksom, ett startskott blir ju just det här att Häcken då lyckades vinna guld på deras arena. Jag menar, den matchen blir ju ändå någon form av liksom historisk symbol, att när de tog sitt första guld så vann de det på Gamla Ullevi. Det är klart, och det såg jag ju att många liksom supportrar refererar tillbaka till efter den här matchen nu i helgen då, liksom att det var någon form av upprättelse då när de fick slå tillbaka. Och då har man ju ändå erkänt det där som liksom ett jävla sår liksom, som man försöker sätta på ett plåster. Även om jag inte riktigt tycker att man kan säga att bara för att Blåvitt nu vann det här enskilda mötet, så är inte det liksom någon 100% revansch för det liksom. Det är inte på den nivån liksom, utan det där har blivit ett större jobb att göra för att liksom ta tillbaka makten i stan, så att säga.
Ja, men självklart är det så. Det är väl mer bara enskilda matchen som ger en känsla av att nu tog vi ändå tillbaka kanske lite heder från den utskåpningen som var. Men det är klart att det är skillnad för Häcken komma dit och vinna ett SM-guld där mot hur det är för Blåvitt att vinna, i och för sig, en väldigt viktig match, men att bara vinna en match liksom. Men jag tror det har gjort gott för Häcken, Blåvitt-rivaliteten. Om man ska se något positivt med att Gais och Öjs har varit borta från Allsvenskan under en lång tid. Alltså, alla fotbollssupportrar suktar efter att ha någon liksom rival i staden. Så där tänker jag, i alla fall i större städer. Och Gais och Öjs har varit borta, då har det ju bara funnits Häcken. Och när Häcken nu har kommit upp på en nivå som gör att de känns som ett riktigt derbymotstånd för Blåvitt, Då får vi ju den matchen mer intressant, samtidigt som ÖIS och Gais, deras rivalitet i Superettan efter att ha tampat så många år där, den har ju också byggts upp för tidigare. Det har varit mycket så här ÖIS mot Blåvitt, Gais mot Blåvitt, och så har Häcken varit iskallt liksom mot Blåvitt, och ÖIS Gais har varit lite så där halv svalt. Men nu känns det som att alla de här rivalitetsmötena, så den dagen de två kommer tillbaka, då kommer det ju koka i den här staden.
Mm, jag har sett att det har ju redan börjat hetsats lite om Gais ÖIS-matchen.
Ja, de är ju pigga där. Alltså.
De är otroligt pigga. Ja.
Men den är inte så jävla långt borta, eller?
En månad är den då. Ja. Lite mindre, tre veckor.
Ja, just det, det är landslagsuppehåll däremellan också.
Och där har jag faktiskt sett mest från Gais håll, så att de är lite piggare där, lite hetsigare där.
Ja, de kan ju vara lite kaxigare nu också än vad ÖIS kan vara för tillfället. Men det har varit riktigt skön hets där. Gais tror jag har sålt slut på 70% av sina tilldelade biljetter redan och sådär. Så det indikerar ju någonting. För några år sedan då kunde det vara 4000 biljetter sålda 2-3 dagar innan match. Så det har förändrats på något sätt där i alla fall.
Själva matchen då, eller derbyt då, 4-2 som sagt, IFK Göteborg där. Jag tycker inte riktigt att det då speglar matchen egentligen. Jag skulle säga att det var mer av en 3-3 match eller en kanske 2-2 match någonstans. Häckenboma straff har Nicky Stolpen där liksom. Blåvitt är kusligt effektiva, sett över 90 minuter så någonstans liksom, så kunde det här lika gärna slutat oavgjort egentligen, även om det känslomässigt blev det ju att det var en total överkörning, eftersom IFK Göteborg går upp till 4-0 där när Marcus Berg gör det målet i början av andra halvlek. Jag vet inte vad du har för syn på matchen, Sanna.
Ja, jag var ju inte där. Ni två var ju där, men jag har kollat på den i efterhand, och ja, otroligt spännande match också. Precis som du säger så började ju Häcken med en otroligt farlig chans och var nära att göra det första målet, och om de hade gjort det så hade det ju kunnat bli helt annorlunda sen också, för vi alla vet ju hur viktigt det första målet är.
Ja, absolut. Det är klart att den Ristich sitter där, nicken. då hade det kunnat bli ett Häcken som hade kanske kunnat klara av och kontrollera hem det här. Men jag tycker ändå när man stänger den här matchen, då tycker jag att IFK Göteborg vinner välförtjänt. Jag tycker de är mer konkreta i straffområdet, som Samuel Gustafsson också var inne på. Alltså i de avgörande lägena så var Blåvitt skarpare, hetare, mer konkreta. Och när de liksom blåser på och får den här euforin från hemmapubliken och målen bara trillar in. Det är klart att det var inte så stor skillnad som 4-0, men jag tycker att Blåvitt vinner den här matchen välförtjänt.
Mm. De har ju någonstans liksom, Blåvitt har ju någonstans tajmat en formtopp, kan man ju säga, perfekt i den här matchen. Det är ju tredje raka segern. De har ju inte vunnit två i rad innan i år liksom. Det vet vi. Samtidigt har ju liksom Häcken åkt ner i någon slags formsvacka. Den djupaste har varit på ett och ett halvt år egentligen, sett till hur de presterar. Den har ju kommit på absolut sämsta tänkbara ställe egentligen, med tanke på att de har de här Aberdeen-matcherna också runt omkring det här derbyt. Så att det tror jag också färgar liksom prestationerna ganska mycket. Hade du haft ett 100-procentigt Häcken återigen, så är jag osäker på om den här matchen hade slutat på det sättet.
Mm. Ja, är det inte lite märkligt att Högmo inte roterar lite mer än vad han gör? Eller?
Han använder sin bänk lite dåligt, kan jag tycka. Alltså. Kanske inte just nu, men innan vägen hit. Tycker han använt den
alltså, det blir ju bra effekt på när han gör de här fyra bytena på ett bräde. Då får han ju effekt, och märker man, det är ju piggare ben. Sen slår Blåvitt av på takten och det blir liksom tacksamt läge. Så det är väl lätt att sitta och liksom vara efterklok. Men jag kan ju hålla med dig, Sanna, där liksom, att kanske två spelare hade man kanske bytt från. För nu var det väl exakt samma elva, eller var det någon han hade korrigerat jämfört med Aberdeen-matchen? Du får hjälpa mig där, Robba.
Nej, det var precis, det var nu samma, va? Exakt samma elva. Vi trodde, man var ju lite inne på att Hammar då inte skulle spela på grund av att han var avstängd, och att de skulle spela in Tebo istället som mittback, men han körde ut exakt samma elva. Och jag tycker att alltså, vi är ju så otroligt vana när vi ser IFK Göteborg på Gamla Ullevi, att du vet, de öser på den här första kvarten och så mattas de, och så får de inget med sig, så kan de få lite problem. Den här matchstarten var de ju lite mer avvaktande, låg extremt rätt i positionerna, lät Häcken ha rätt mycket boll ute på ytterbackarna, de inte kom någonstans, och så fort bollen kommer in då till Samuel Gustafsson och Micke Rygaard, och ligger Blåvitt samlat med tremanna mittfält som ju kör över det här som kallas allsvenskans bästa mittfält, alltså Blåvitt med ny islänningen med Kåhed och med Kalén. Det är otroligt imponerande att de vinner den matchen i matchen, kampen och mittens rike, men de gör ju mycket för att de ligger så rätt, och det var, verkar ju, Häcken hade ju liksom inget, de var konfunderade där liksom.
Ja, nej, alltså tittar du namn för namn så ska det ju inte kunna hända liksom att det mittfältet käkar upp Häckens mittfält, för det är faktiskt vad de gör i emellanåt. Kalén gör en jättematch, för jag tycker Tordarsson också, han fick jättemycket skit efter Degerfors där första halvleken. Han hade lite misstag med bollen och sådär, men han var ju stark i duellspelet, vinner någon boll precis innan ett av målen och sådär. Så, och sen får man ju credda Asko också, som jag tycker han förtjänar fan lite klapp på axlarna här nu, alltså, för det är ganska många coachdrag som jag tycker har suttit rätt så fint liksom. Han har ju, om det var på grund av bänkningen eller inte, men Marcus Berg har ju liksom vaknat upp och blivit, ja, den gamla Marcus Berg. Han är ju helt otrolig, han är involverad på ett eller annat sätt i alla fyra målen i den här matchen liksom.
Det tog ett halvår, sen kom han igång, eller lite drygt.
Ja, men skillnaden är att jag tycker att innan, när han bara malde på och fick starta, det var ju att när han kom in mot Djurgården så var han var ju ilsken. Och det, ja, men det är ju, han har ju burit med sig det ju. Och liksom nu
ger han sig. Nu ser han ut som 27 igen,
ja,
som Asko.
Ja, men ja, Asko, han har börjat bjuda på lite goda citat. Och sånt. Så, nej,
han är också dansk, han kan ju bli en ny Riddersholm.
Ja, exakt, vi hoppas på det.
Ja, men det märkte man ju i mixade zonen med Marcus Berg, att han var inte nöjd över att bli bänkad i de där matcherna. Och det är väl inte så konstigt om han kände lite jävlar anamma sen när han fick chansen igen. Det är, känns ju helt naturligt.
Ja, ja, det är ju alltså de här fotbollsspelarna som blir bäst liksom, de har ju någon psykopatiskt sinne liksom. Alltså, han har ju varit på så otroligt hög nivå, Marcus Berg, då kan man ju tycka att okej, då kommer han hem liksom. Han borde väl inte bry sig om han blir bänkad på matchen, men så blir han bänkad och så blir han, som du är inne på, helt asförbannad. Det är ju därför han kom så jävla långt i sin fotbollskarriär, för han är liksom, de är dumma i huvudet någonstans, du fattar jag menar.
Ja, ja, och det är ju det som någonstans visar att han är fortfarande med. Alltså det är ju därför han ska fortsätta då spela fortfarande. Hade han inte blivit förbannad nu, då hade ju visat att du skulle ha lagt av efter förra säsongen. Men han vill ju fortfarande mycket, han brinner fortfarande mycket, och därför så är det ju bara positivt. Och sen måste man ju också Asko att fokus på mycket fart, för det är ju det de har saknat under hela säsongen. Nu Santos Mukolli, alltså de springer ju som djur match efter match och bara pumpar på med de här löpningarna. Gång på gång så får man se hur viktigt det är med den där farten. Elfsborg har ju visat det hela året liksom att så mycket bygger på fart i dagens moderna fotboll. Liksom.
Jag minns när han blev klar som tränare så tryckte han på det att han vill ha en fotboll med mer intensitet. Liksom. Mm. Och det är ju jävligt lätt att säga, och jag tror inte att han hade lyckats få det med den befintliga spelartruppen. Nej. Han har fått göra ett par liksom, nyckelrekryteringar och då klarar de att spela med den intensiteten. Inte bara framåt och inne på, utan även i försvaret. Liksom. Och det är därför de har kört med Nolin i vissa matcher och då satt Berg på bänken. För ibland så måste de ju trycka i pressspelet på ett helt annat sätt. Det klarar ju inte Berg. Nu i den här matchen så gjorde han jävligt smart med Berg när han tog ner han lite och lät han styra istället. Och så att de andra löpas in i helvete. Det följer ju jävligt bra ut mot Häcken. Så de har ju också skapat sig en taktisk flexibilitet som alla lag egentligen måste ha. Eftersom det går ju liksom inte bara att spela ett kort varandra jävla gång. Liksom. För då går man ju på pumpen till slut.
Ja, helt rätt. Och man ser ju också spelarna som då saknar. Eman Markovic, var är han någonstans? Han är helt utanför. Suleiman Abdullahi, var är han någonstans? Han är helt utanför. Johan Bångsbo, som ändå kan vara lite försiktig om vi jämför honom med Hausner, som är mer push och mer aggressiv. Var sitter han någonstans? Bänken. Så det är ganska tydligt också hur han väljer sina spelare. Han vet vad han vill ha, känns det som.
Det har varit mycket snack om favoritskap hit och dit i veckan, i alla fall på mina sociala medier. Nu ska vi prata lite favoritskap här, eftersom de här två lagen vi pratar om, IFK Göteborg och BK Häcken, de har viktiga matcher framför sig. Och jag vill veta, Sanna, vilka är favorit när BK Häcken åker till Skottland och möter Aberdeen?
Ja du, vilka är favoriter? Jag tror att det kommer bli ganska tufft för Häcken. De åker till deras hemmaplan. De kommer ha maximalt stöd där. Mm. Jag vet inte hur många som går in på arenan.
20 000 ungefär.
Ja. Och vi såg ju bara på Bravida Arena hur engagerade deras fans var. Så att de kommer ha massivt stöd.
Det kommer definitivt av match på gräs dessutom. Ja. Häcken varnar med konstgräs då, som sagt. Vad säger du, vilka är favorit? Häcken eller Aberdeen?
Jag tycker att Aberdeen är favoriter. Ja. De har 2-2 härifrån. Alltså, nu är det deras hemmaplan, och som ni säger, du nämner konstgräset, du nämner hemmastödet, 20 000 galna skottar. Ett Häcken som liksom ändå är lite färska när det kommer till Europa, och även om de har varit ute nu här några omgångar den här sommaren, så är de ändå lite, ja, och lite slitna. Många spelare har försvunnit. Traoré, Sadik, oklart som fasen, vad händer med honom? Lund har lämnat, alltså det har varit stökigt där. Jag kan inte tänka mig att Aberdeen har haft samma stök och stim här senaste veckan. Så med alla de parametrarna så tycker jag att Aberdeen kanske är fördel 60-30, eller 60-40, för ihop matematiken där. Ja, 60-40 naturligtvis.
Klar fördel Aberdeen då, enligt den här studion. IFK Göteborg idag, de sticker ju ner till Malmö för klassikermöte mot Malmö FF. Vilka är favoriter där, Sanna? Malmö eller Blåvitt?
Det får man väl ändå säga, om man ska gå in på lite samma spår, att de åker ner till Malmös hemmaplan. De har massivt stöd också, men det är inte bara det som talar för det, utan tycker ju att Malmö har en bättre trupp. Och även fast de, och det hörde man ju Henrik Rydström i studion också här efter vinsten mot Sirius, att han var inte helt nöjd med laget och hur de spelade, men jag tycker ändå att det talar mer för Malmö, det gör det.
Ja, jag tror han var väl inne där på att Sirius hade 10 hörnor och 10 avslut på mål eller något sånt, att de hade släppt det och ovanligt mycket då. Jag vet inte om det var det han var inne på Rydström där, men det såg jag i statistiken i alla fall. Vilka håller du som favorit på söndag? Du och jag ska ju dit, Filip, till Malmö.
Nej, men det är väl klart att Malmö är såklart favoriter, tycker jag ändå, trots att spelet tragglar för dem, trots att Blåvitt kommer dit med jättefin form. Men det är ju härligt någonstans, om vi ser till det klassikermötet, att det får vara lite liksom mer jämnt än vad det hade varit om de hade mötts i slutet på maj eller något. Och man gillar ju också Blåvitt fansen. Tuppkammen växer direkt efter slutsignalen. Häcken är avklarat och så börjar de sjunga den här Stenström-melodin. Den sätter sig på huvudet alltså. Och blickar framåt och är kaxiga och känner att nu kan vi åka ner och ta Malmö också. Hausner sa väl också i intervjun där efteråt att ja, nu ska vi ta Malmö också och sånt där. Så Det blir en spännande match, men det är klart att Malmö är favorit.
Jag tror att om jag sa att det var klar fördel till Aberdeen mot Häcken, så tror jag att det är en stor fördel till Malmö FF här faktiskt. Och det bygger jag lite på att jag tror att nu finns det inget att underskatta ur Malmö-perspektivet. Nu har de sett vad Blåvitt kan göra mot Häcken, och de har sett att Blåvitt kommer med tre raka. De där matcherna lever alltid sitt eget liv, men nu finns det liksom inte någon anledning alls för Malmö FF att inte gå 110% i den här matchen. Och de är ju också piskade att vinna i guldstriden om de ska hänga på Elfsborg, som ju förmodligen då kommer att ha besegrat Värnamo så dags, eftersom de möts på lördag den här matchen. Så jag säger att Malmö FF, det är stor fördel. MFF där.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Serieledande Utsikten i Superettan åkte ju på en märklig 3-0-förlust mot Brage trots att de var en man mer i 70 minuter. Just runt Utsikten hände det också en hel del transfermässigt. Du avslöjat Filip Trollér tidigare under dagen vi spelar in här. Vi är ju inne i transferfönstrets sista skälvande dagar, så vi ska prata lite om övergångar också. Men vi måste ta upp den här liksom plötsliga kollapsen, eller vad fan nu vad som hände mot Brage där de förlorade med 3-0. Någon som har någon briljant idé om hur fan det där gick till?
Nej, det är ingen som vet.
Nej, det är ingen som vet.
Alla undrar.
Det kändes bara sjukt faktiskt. Absolut att Superettan, det är inget lag som på förhand har slagit något annat, men Brage har ju varit klappkassa den här sommaren, och Utsikten har, alltså den insatsen de gör mot Västerås, förvisso en man mer, den insatsen de gör innan det mot Landskrona, så det har ju varit, de har ju visat där och då att de har förtjänat att vara bäst i Superettan hittills, och att de åker upp där och får spela en man mer och bara de är så otroligt jävla dåliga. Passiva, visst de har lite bollinnehav, men Brage bara kontrar ju sönder dem och släppa in 3 mål med en man mer, alltså det ska ju inte kunna hända. Jag hörde någonstans att de hade vunnit om det var 25% av duellerna i matchen. Det indikerar ändå någonting, brukar vara ganska jämnt ofta i matcher liksom, men i duellspel att...
Ja fan, de som är ju är, liksom, fan, det här det är ju deras gamla brittiska jävla rövarband från 80-talet liksom, att de, liksom.
Ja, bara kör och har ju varit så tuffa i närkamp. Då är det ju något som helt har failat när det gäller matchförberedande planen eller någonting. Man kan ju inte låta bli att tänka liksom att okej, har de blivit lite liksom tillbakalutade, lite bekväma, tappat ödmjukheten, och har de gjort det, då gäller det för Bosko och gänget att få tillbaka det snabbast möjligt, för om Utsikten inte har den ödmjukheten, det är ju det och det hårda arbetet de måste ha, för annars är de ju ett lag som inte alls sticker ut, utan har de den grejen påkopplad, då är de ett topplag. Har de inte den grejen påkopplad, nej, då kan de förlora mot vilket lag som helst i Superettan, bevisligen.
Men det var faktiskt lite det som Bosko var inne på i studion efter matchen, att hans känsla var att spelarna tror att de är lite bättre än vad de är. Ja. Och det är ju lite samma som du är inne på. Men köper vi det resonemanget då, att ska det ha hänt under de här senaste dagarna då, att det har kickat in i spelarna att de tror att nu är vi så himla bra, och då faller allt ihop?
Alltså jag tänker lite så här, utan att spekulera om något annat, så tänker jag att i Stockholm, uppe i Stockholm, där finns en gyllene derbyregel. Det är laget som vinner ett derby, de förlorar sin nästa match, och det är laget som förlorar ett derby, de vinner sin nästa match. Det liksom, det slår nästan aldrig fel att det är sån jävla urladdning med derby, och vinner man då är det svårt att få tillbaka den liksom kraften. Man är nöjd, man har gjort supportrarna nöjda och så vidare. Men däremot, förlorar du ett derby, ja då, alltså då som Stockholmslag, då måste du vinna nästa match liksom för få direkt liksom få liv i verksamheten igen. Och jag menar, de kommer från en seriefinal, den var ganska upphåsad liksom. Den där jag förde ju matchen innan mot Västerås, de vinner den med 4-0. Det var antagligen en otrolig urladdning för dem. Så att det är väl det jag kan tänka om. Sen då liksom prestationen som du var inne på där, Filip, dippar så mycket just på det där med intensitet och tacklingar och allt det. Det går det väl att se kanske någon sån koppling där, men jag följer dem lite för dåligt ändå för att kunna dra den slutsatsen, men det är vad jag kan tro.
Ja, och nu blir det ju då intressant med hur de hanterar den här smällen, för det var länge, de har förlorat förvisso mot Västerås, men det var Västerås borta, uddamålsförlust, en match där de förtjänade mer, undantaget den så är väl deras senaste förlust typ, ja det är ju Gais i våras eller någonting, de har ju bara förlorat 3 matcher på hela säsongen tror jag, så det blir väldigt intressant att se nu när de Östersund hemma nästa innan uppehållet, hur, vad händer då, skulle de åka på en smäll till där, då kan det börja bli liksom lite nervigt, och det är ganska många nya spelare in här under sommaren och sådär, och kan börja spreta lite, så det är faktiskt otroligt stort ansvar på Bosko nu, alltså, och han med de känslorna han har. Alltså han
måste, har ju bara ett läge, han skäller ju
bara. Ja, om vi ska vara elaka. Nej, men det är klart att han ger väl dem mycket kärlek också, men det är ju den hårda tränaren man ser, och det står han inför att han är också. Men nu gäller det för honom att liksom hela tiden väga vad han ska göra och hur han ska ta sig an fortsättningen, för hamnar de i någon slags dålig trend. Gais och Öster kommer flåsande bakifrån, Västerås ligger där, så ingenting är ju klart, även fall det typ har känts lite så nu efter att de vann mot VSK.
Jag trodde du skulle säga att Bosko nu måste väga sina ord på guldvåg, men det har han nog aldrig någonsin gjort.
Det har han aldrig gjort, det kommer han aldrig göra.
Är det nu utsikten rasar, Sanna?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag ändå inte. Det ska mycket till att det ska rasa nu.
Ja. Nej, alltså jag tycker också de har för stabil stomme liksom, så jag tror ändå det var säkerligen ganska mycket mentalt, och man har ju sett lag också, framförallt då kanske när de blir en man mer, att man tar inte den där vanliga löpningen. Elfsborg
mot Häcken,
ja,
till exempel. Elfsborg
mot Häcken. Ja, precis. Lysande exempel i modern tid här. Man tar inte den där extra löpningen. Man tar inte det där jobbet som man hade gjort när man känner att vi är 11 mot 11. Vi tampas på lika villkor. Man får den här goa känslan att men vi är ju en man mer. Det kommer ju lösa sig liksom. Så hittar de bara tillbaka till den mallen som de har följt, så ska det inte gå att rasera det. Men återigen, det blir jäkligt intressant nu mot Östersund.
Du avslöjar väl här nu den här nyheten om vi ska glida över lite på transferfönstret där, att Utsikten lånar in 2 spelare av IFK Göteborg, Linus Karlstrand och Felix Eriksson var det, va?
Ja.
Vad fan, vill Blåvitt ta upp Utsikten? Vi var ju inne på att Malmö borde köpa upp hela laget liksom, så att Utsikten med sin begränsade då publikkapacitet, att man får upp fler publiklag i Allsvenskan istället. Men Blåvitt, de gör tvärtom, de skickar in 2 hyggliga fotbollsspelare då i Utsiktens trupp nu när det ska avgöras.
Ja, de gör ju det. Nu ska vi säga att det var ju detaljer ifrån, det är ju ett kontrakt som ska skrivas under där också, men de klubbarna är överens om det här lånet, så vi får utgå från att det blir av helt enkelt. Jag tror väl inte att Blåvitt har tänkt så mycket på
det. The big picture.
Nej,
där.
Precis. Jag tror inte de har tänkt så mycket helhet här. Vad Utsikten? Ska vi ha dem i Allsvenskan? Ska vi inte ha dem? Jag tror bara de tänker på 2 spelare i det här läget, och det är Felix Eriksson och Linus Karlstrand. De ser ju att i och med Mukollis intåg, Thomas Santos intåg, Selmanis intåg, då flyttas ju de här unga killarnas plats i hierarkin längre ner, och Felix har ju inte fått spela mycket alls. Det är väl någon strömmen ut här och där. Karlstrand har gjort sina starter, ofta då som ytter. De ser ser en chans. Utsikten har redan lånat in alla i Gassem som förvisso då är skadad, men de har ju byggt upp, det är ju ett sånt här samarbetsavtal, så Karlstrand och Eriksson kan ju gå tillbaka till Blåvitt här och röra sig mellan klubbarna, och Blåvitt ser väl kanske Utsikten som en bra möjlighet att få igång sina spelare där, man har dem på nära håll och jag vet inte om de har ett gott samarbete också. Samtidigt så höll de ju på med ÖIS med Selvén tidigare i våras. Jag vet inte vad som händer där. De kanske har flera sådana avtal. Men eller så är det att de vill hjälpa Utsikten så inte Gais går upp kanske.
Ja, det kan
kanske vara
där.
Men... Nej, det är, återigen, jag tror bara det har med spelarnas utveckling att göra. Och jag tror faktiskt att det skulle kunna vara perfekt för både Felix och Karlstrand här att få testa lyckan i kiken. Även om Karlstrand kommer ha tuff konkurrens även i Utsikten. De har ju tagit in Paolo Marcello och Johan Fellrath. Och vi har ju Lukas Hedlund, skyttekungen där. Så han kommer ju inte bara dansa in i en startplats. Och det kommer inte Felix Eriksson heller göra. Men det kan nog bli en nyttig erfarenhet för dem att få känna att de är lite närmare i alla fall med att konkurrera på fullt allvar.
Det var ju transferfönstret stänger ju alltså då i Sverige på torsdag.
Ja.
Vissa andra länder stänger det på fredag. Det påverkar ju bland annat Ibrahim Sadiq då, om vi ska titta lite vidare på andra transferkaruseller så att säga. Sadiq som då ska spela för Häcken mot Aberdeen på torsdag och sen blir klar för AZ Alkmaar, vad vi tror på fredag. Och samtidigt är det ju då om Häcken ska ta in någon ersättare där istället för Sadiq, så måste de göra det på torsdagen, för då stänger Sveriges fönster. Vad fan slutar den där karusellen?
Nej, det kan man ju undra, och i den där finns ju en pusselbit då, som berör en annan del av stan eller ett annat lag i staden i form av Julius Lindberg då, som är klar för Häcken efter säsongen i utgångsläget. Sen har ju Häcken och Gais fört dialog om hur ska vi göra här. Reaktionerna blev ganska häftiga från delar av Gais supporterskara när Julius blev klar, och han har ju suttit mycket bänk och han har ju varit sjuk. Nu hörde jag på hans röst att han har nog faktiskt verkligen varit sjuk, men han missar ju 8 eller 9 pass, träningspass, utgick ju truppen i kuppen, nu kommer han in sent efter spelare som han har varit långt för i hierarkin tidigare. Om det är kopplat till att han behöver återhämtning efter sjukdomen eller att det är någonting på gång, det återstår väl att se. Men klart är att det ena tror jag kommer påverka det andra, för vad som händer med Sadiq kommer nog kanske spela lite in i vad som händer med Julius Lindberg också, för Häcken borde, såvida de inte nu har någon annan plan med någon annan spelare, det är ju inget vi känner till, i alla fall inte jag, så borde ju vara att de hade ju tyckt att det var kanske ganska bra att få in Julius som kan spela ytter, även om han kanske är allra bäst som 8. Så kommer ju Häcken ha en tom plats där om Sadiq försvinner. Så...
Men går han in i Häcken?
Nej, det är inte så att han går in och bara tar Sadiqs plats. Liksom. Men att de behöver ju någon bakom, ja, numerärt, vem det nu blir, liksom. Sana eller Josef eller vem det blir som flyttas fram. Men Julius är ju också, när han har sina höga höjder, då tror, alltså jag tror att han kommer kunna göra det riktigt jävla bra i Allsvenskan också. Men han är ju nu under sommaren, har ju inte sett märkvärdigt ut för Gais, men man kan ju tänka sig att det har varit mycket tankar för honom. Han har fått spela 9, det är ju inte hans favoritposition. Det har ju varit lite kritiskt till varför Fidde har inte använt honom som 8 när han har varit så bra där, men Gais har många duktiga inom mitt fält där och sådär. Så,
det är en jävla nivå tror jag för att komma in i det här Häcken. Ja, jag har sett också, han, liksom. Ola Kamara till exempel, som ändå har varit på en hög nivå. Jag menar, han hinner ju inte ta emot en passning liksom, när det smäller till med Häcken.
Nej.
Där,
alltså. Nej, det är klart att han kommer behöva akklimatisera sig i juli. Men på sikt så tror jag att han kommer kunna göra det bra. Jag tror Häcken hade tyckt att det var bra att få in han numerärt där. Men det är ju som sagt en förhandling. Gais har ju velat ta pengar för att släppa honom. Ganska mycket pengar vad vi har hört. Och det är lite vidareförsäljningsklausul och allt möjligt. Så jag är inte alls säker på att den affären går igenom. Liksom. Men för Julius del så kanske det känns lite som att, att det blir färdigt här nu med Gais. För det känns inte helt liksom, supportar delvis burop igen när han byts in och sådär. Så det det limmar liksom inte riktigt nu, och Gais känns som de har gått vidare med en annan typ av spel nu på centralt mittfält och sådär. För hans del har nog varit bra om det kunde bli en flytt ändå kanske.
Vad har du, Sanna, hört något från Borås, Elfsborg? Ligger de lågt hela vägen in eller bränner det till där? Vad tror vi?
Nej, men tidigare i sommar när de har värvat så har man ju, det har kommit ut lite uppgifter då, nu de senaste dagarna eller senaste veckan så har det ju varit väldigt tyst från Elfsborg, så att man vet inte riktigt vad som händer. Senast jag snackade med Stefan Andreasson var förra veckan i samband med Jesper Karlsson-övergången för att kolla lite hur den övergången påverkar dem och hur mycket de får av den kakan, och när jag ringde upp Stefan så frågade jag han vad han gör. Och då säger han, det skulle du gärna vilja veta nu.
Han kastar ut ett litet köttben där alltså.
Det känns otroligt typiskt Stefan Andreasson. Och sen när man fortsätter att försöka luska i det så stänger han ju den dörren. Mm-hmm. Men han är ju ganska öppen med att det är många spelare som har intresse på sig. Och det är väl inte så konstigt när det är många som har gjort det bra.
Mm. Nej, precis.
Alltså, deras målvakt där som jag var inne på tidigare. Alltså, han är ju bara 21 år, vet du.
Otroligt talang.
Alltså, jag tror Sportbladet skrev idag om att det var klubbar som ryckte där. Sen vet inte jag om det är så jävla aktuellt. Liksom. Men jag skulle inte våna om det finns större klubbar som vill ha han i målet. Alltså, för det är en bra jävla målvakt.
Ja, men fan ska de verkligen... Alltså, en målvakt vill man ju inte bara titta utsikten. Nej. Förra sommaren hur de rasade när de skiftade keeper mitt i. Det är ju nästan den positionen som absolut inte...
Allt har ett pris, vet du.
Jo, så är det. Bosko säljer Lukas Hedlund för 20 miljoner utgående kontrakt i Superettan. Jag vet inte vad Elfsborg ska ha för Hakon Valdimarsson.
Nej, jag vet inte vad en målvakt har gått för mest.
Nej, liksom, det vet alltså. Fan. Dahlberg kanske?
Ja, han var uppe på där, 40 eller? Miljoner någonstans nästan. 35-40 Dahlberg, va?
Marco Johansson gick väl när han gick till Hamburg. Där för
var det så stora pengar?
Nej, det tror jag inte. Men Dahlberg kanske är faktiskt en dyr.
Men säg då att de kan få 50 för liksom Hakon då. Ja. Jag vet inte fan om Andreasson säger nej.
Nej, för sig, de har
gillar pengar.
Jo, det brukar de göra, de där sport/klubbcheferna. Men ja, Rönning är ju bakom också. Han har ju tidigare bevisat sig på allsvensk nivå, men han har väl haft det lite kämpigt de senaste åren. Sådär, så. Hade man varit Elfsborg, då får det fan med vara dyrt. Alltså. Då ska det vara mycket cash in om man ska släppa honom, tänker jag. Men det blir spännande. Sen Gais har vi också där, om ni inte har något mer på Elfsborg, så de jagar ju, de har ju bekräftat liksom att det ska ju in spelare. Jag tolkar det som en eller två, och nu är det inte så mycket tid kvar att vifta på. Jag har hört att det ska komma från Norrland i alla fall, någon klubb där uppifrån. jag lustar
kön, eller?
Ja, det kan vara så faktiskt.
Det hade varit sjukt om det var typ IFK Luleå.
Nej, det är Östersund. Men det är vad jag har hört i alla fall. Så om det är någon poddlyssnare som vet mer vem det kan tänkas vara, så är det bara att höra av sig. Jag finns på Twitter och mail. Så.
Ja, men då värvar de från samma serie då.
Ja, det verkar så faktiskt. Ja, okay. Om det här stämmer. Men jag litar väldigt mycket på den här källan. Ja, okay. Så det blir nog något därifrån. Kanske något mer. De jobbar på ÖIS, hörde vi.
ÖIS borde ju, ÖIS, kan man ju tycka.
Ja, de har ju plockat in Kevin Holmén och William Dahlström, men fick ju så himla fin effekt på de första där mot HF borta, och sen har de tappat, nu var det ju Fotboll Direkt som skrev om Eddie Sylisify, att han var lite på G, att ÖIS hade varit där och visat intresse, och jag tror att de kommer göra något mer här också.
Han är ju faktiskt helt okej. Okay. Jag tror han skulle kunna vara bra på den nivån.
Ja, det skulle nog också kunna vara en fin värvning liksom, för Viktor Lundberg är ganska kall, Noah Kristoffersson har inte funkat centralt riktigt. William Dahlström har gjort det helt okej, liksom. Jag tror de hade mått bra kanske av en anfallare till som kan. De behöver någon som kan göra mål, och han har ju bevisat sig i Falkenberg tidigare och haft lite tufft där i Sirius, så det är väl ett spår. Sen har vi, eller jag har hört tidigare liksom, att det är lite vänsterbackskoll och lite mittbackskoll och sådär, men jag vet inte riktigt vad det landar i, men något mer kommer nog komma in i ÖIS. Utsikten känns klara.
Blåvitt
verkar det bli något mer också kanske. Det Ola Larsson svarar ju efter vilken match var det, att de är nog inte riktigt färdiga, om han sa exakt så, det vill jag, ni får inte citera mig, men något åt det hållet som indikerade att nej, de är nog inte riktigt klara. Och nu finns det ju ändå lite liksom, de släpper Karlstrand och Eriksson, det skapar lite luft i truppen. Så jag tror att det kommer in något mer exakt position och sådär, kanske mittfältet, jag vet inte.
Men jag funderar just på det, vad fan behöver de då egentligen? Det är väl en mittback i så fall, skulle jag känna det.
Nu är ju Bångsbo liksom kvar.
Ja, Bångsbo är visserligen kvar, va, men blir, de har ju så jävla få numerär på den positionen, för att jag menar, anfallet behöver de inte göra så jävla mycket med nu, tänker jag. Vad fan, de fyra där med Selmani som kommer komma igång också. Alltså, nej, och Nolin har de ju, och Berg tillbaka. Alltså, där behöver du inte, de har, på mittfältet har de tagit in den här islänningen som han ju uppenbarligen verkar tro på. Han har ju spelat för fan 90 minuter nästan i två raka nu, och klarat det bra, Tordarsson där som du nämnde tidigare. Så att det är väl möjligen mittfältare.
Ja, kanske det. Sebastian Eriksson känns ju som den enda liksom konkreta. Ja,
Sebastian Olsson är ju skadad. Ja, liksom, så.
Ganska länge. Kanel är ju kanske mer konkurrerar på kanten nu liksom. Så det är väl, ja, möjligtvis då mittback, vänsterback har man tänkt lite på. Men Tronsen, vad händer med honom nu? Är han liksom, han bara... alltså han ser ju rätt så fin ut när han gjorde några matcher på centralt mittfält, och Wendt har ju gjort en fantastisk match mot Sadik, får man ju faktiskt säga, i derbyt, och då känns inte det så angeläget. Det svänger så jävla fort. Hade vi suttit här i början på sommaren, kändes ju som att Blåvitt behövde överallt. Nu har de tagit in en del och känns inte så akut på något håll, men kanske en mittfältare, kanske någon försvar också som kan stärka upp det lite, men jag vet inte.
Vi har en sista transfernyhet, va, på utsikten, har vi inte det?
Har vi det?
Ja, på tränarsidan.
Jo, det har vi.
Eller ja, det är ingen transfer.
Nej, det är inte transfer. Vi ska inte kalla det. Nej, men de vill ju inte så oväntat förlänga med Bosko Orovic, och har erbjudit honom ett treårsavtal. Samtidigt så har jag hört att det finns lite intresse utifrån, någon utländsk klubb, och i alla fall tidigare i sommar några svenska klubbar som kollat av läget och lite sådär. Men jag skulle ändå bli förvånad om han inte signerar firma Bosko och Ingmar kör på där. De har ju funkat otroligt bra. Han,
om man tar upp dem i Allsvenskan, ja, kan alltså,
då kan han inte överge den. Alltså, och det är ju, han har ju aldrig varit i Allsvenskan som tränare. Liksom, tänk att han skulle få komma upp där med lilla sketna utsikten. Liksom.
Och han kan ju köra ett år där, det kan gå till helvete för dem där. Han kommer ändå ha gjort ett jävla liksom, avtryck att ha tagit upp klubben där.
Absolut, ja, det blir ju legendariskt status på honom. Mm. Och det känns också som att han funkar bra med klubbledning, och han får jobba rätt så ostört där. Alltså, han har ju också mycket att säga till om. Han är ju fotbollsklok sådär, så jag tror han trivs jävligt bra i den miljön, och det har han ju sagt också att han gör. Liksom. Så jag tror det ska mycket till, men sen vet man inte. Det beror ju helt på, liksom, skulle någon stor klubb komma och nafsa så. Och det hade väl inte varit konstigt efter den här säsongen att om han skulle kunna vara i alla fall aktuell för större uppdrag.
Mm. Degerfors kanske hör av sig.
Det hade kunnat vara. Sen håller de
sparkar ju tränare,
ja,
precis.
Va? Så där. Andreas Holmberg, Tobias Solberg där. Fiddes brorsa. Fidde kanske bjuder över Andreas, ja, som det kör en duo där sen.
Så brödrapar som tränare.
Addera honom i tränarstaden.
Ja, det hade varit intressant.
Det hade varit jävligt coolt.
Men vi hade ju en annan teori om Degerfors där. I den publik, Sanna, eller?
Nej, men jag tänkte på Brännström.
Mm, Andreas Brännström som är väl arbetslös just nu. Han,
vad jag vet i alla fall, så är han arbetslös.
Ja, jag tror det.
Eller arbetsbefriad. Han har väl liksom något avgångsvedlag från AIK där. Liksom. Det skulle väl kunna vara en lösning för Degerfors. Men det är väl lite utanför vårt bevakningsområde egentligen. Jag tänkte på en annan grej. 3 år till med Bosko. Är laddad för det, Sanna? Om det blir så.
Ja, men absolut. Det vad ska man svara?
Det ser vi fram emot.
Jo, vad fan. Det är klart att han kan vara påfrestande ibland när han eldar igång sig, och han går gärna till attack. Men inte minst på mig själv efter matchen när jag får mina slängar av sleven. Men han är ju också, alltså, det är ju en,
han borde kyssa dina fötter, du, så det engagemanget du har genom åren har lagt för den klubben.
Ja.
Alltså.
Jag vet inte om de håller med om det riktigt, om jag ska vara ärlig. Men, men han är ju en jävla gåva liksom för oss ur en journalistisk perspektiv, om vi pratar rubriker och sånt där. Så då är han ju gåvan som aldrig slutar ge, så kan man ju säga.
Ja, det räcker ju att snacka med honom. Och sen får man ju ändå ge han att han är ju sig själv, ja, eller hur?
100% liksom.
Vi har bara en sak kvar i den här podden. Vi har suttit där en timme nästan, eller till och med lite mer. Vi har våran Svennisskala. Vad har varit bra? Mycket bra och mycket, mycket bra. Har ni förberett er? Någon som är redo att köra, eller ska jag börja?
Ja, du kan köra.
Jaha, Sanna.
Du lät besviken. Jag kan köra annars.
Jag kan också köra.
Ja, men kör, men köra.
Grejen är, nu får jag ju försöka förklara mig här,
ja.
Att de sakerna som jag har på min lista har vi i princip redan gått igenom.
Ja, men det är bara bra. Vad är det man säger? Att upprepning är all kunskaps... Eller repetition är all kunskapsmoder. Så att det är bara att repetera. Det
känns som en kollaps.
Bara kör.
Kör bara.
Nej, men om vi börjar med bra då. Ja. Så har jag valt att sätta in Glenn Riddersholm där. Mm. Och vi har ju redan gått igenom att det här med hans öppenhet, att det är fint, tänkte jag säga, men snarare att man tycker om det hos en tränare och att det verkligen piggar upp. Men också det som han har gjort med Norrköping, speciellt efter sommaren, så är de har ju varit otroligt formstarka. Och på något sätt kanske till och med allsvenskans utropstecken i år.
Jag håller med, vi pratade om det på redaktionen tidigare här innan du kom in, att fan, frågan om Norrköping kanske är en av de mest positiva överraskningarna i år, alltså, för att man var ju lite orolig att det där skulle slå åt andra hållet liksom, och bra offensiva de har ju haft liksom, men han har ju liksom börjat sätta helheten nu, så att vad fan, det är ju kanon ju.
Men också, har ni sett hur han firar lagets mål?
Otroligt.
Ja.
Det gillar man också.
Det gillar man verkligen.
Ja. Alltså löpningar längs sidlinjen, armar i vädret.
Han har ju känslorna utanpå och det är underbart att se.
Magiskt. Ja. Ah, profil. En profil. Bra till Glenn Riddersholm då. Mycket bra då.
Mycket bra. Häckens stöd för Jennifer Hermoso. Det är väl ingen som har missat det där spektaklet, får man väl ändå säga det. Med ordföranden i Spanska fotbollförbundet som, vad ska man säga, kysste spelaren ofrivilligt. Det har varit en soppa fram och tillbaka, men i derbyt då så valde Häcken med Samuel Gustafsson i spetsen att visa stöd för henne genom att tejpa ett slags armband, gjorde han väl, med, vad stod det på det?
Vad fan?
Med dig, Jenny, med fast dig, Jenny. På spanska.
Ja, på spanska, ja.
Ja.
Jag tror att Häckens damer hade genrepat dagen innan och haft något liknande, och så tog han det då, så hela klubben, hela Häcken slöt ju upp i det stödet i Hermoso.
Ja, men jag tycker det är otroligt bra och viktigt att de gör det.
Otrolig soppa har det där blivit, alltså, som ju fan på hela fotbollsvärlden håller för fan på att rämna kring det där med liksom att dra sig ur UEFA, och hans mamma hungerstrejkar. Ja. Alltså, det går för fan en bok snart där.
Ja, det börjar närma sig det, men det är ju en stor skandal hela allt liksom, och det är väldigt, bara stämma in i det Sanna säger, väldigt bra. Jag gillar när de kliver fram så och tar och markerar. De behöver inte göra det, men de väljer att göra det. Och sånt.
Men det är få elitklubbar, allsvenska klubbar som har gjort det. Det är väl egentligen bara Häcken, eller? Har du sett några fler allsvenska klubbar som har gjort det?
Jag såg faktiskt något lag på Twitter, men jag tror att det kan ha varit i kanske damallsvenskan.
Ja, men det har det varit några stycken. Men jag tänker på herrsidan här, de stora klubbarna har ju valt att, eller har ännu inte gjort det. Det kanske kommer liksom. Den lär ju snurra vidare den här historien.
Jag
håller med. Mycket bra. Mycket, mycket bra.
Det är också en sak som vi redan har gått igenom då, och det är Elfsborgs kommande spelschema som talar för guld, får jag ändå säga. Även fast jag inte vågar riktigt till 100% outa det, så talar det ju ändå för guld om man jämför med andra topplag.
Det gör det absolut. Jag satte mig och gjorde den sammanställningen här för några veckor sedan, och vi publicerade ju den. Jag pratade om den i förra podden också. Jag menar, det är jävligt svårt att räkna på ett annat sätt liksom. Sen hävdade ju Filip Trolé då att Malmö FF kommer vinna den här allsvenskan i alla fall. Men när man ser spelschemat där, så håller jag helt med dig, Sanna. Så det är fan svårt att spekulera om något annat.
Den håller fortfarande, den uträkningen som du gjorde, eller?
Ja, alltså den håller väl ända till det är över liksom, då vi ser vad de får för poäng. Sen om matcherna går exakt, det är inte lika noga, tycker jag. Bra, då var det din svenskskala, Filip.
Ja,
vill du köra eller?
Ja, jag kan köra. Jag kan köra. Jag hade egentligen tänkt hylla den här hypen inför originalderbyt då, som du berörde lite, Sanna, där med Gais. Att de har sålt så jävla bra så tidigt. Men vi skiter i det. Jag tar istället, eftersom vi inte har pratat någonting om ÖIS så här egentligen, då, det är mycket misär på deras håll. Vi får väl ta ett djupdyk i deras deppiga vardag här i nästa avsnitt eller något. Men de gör också en grej som jag tycker utanför fotbollen då, som är bra. De uppmärksammar ju varje år David Isak som sitter fängslad sen, vad är det, 21 år sedan tror jag det. Över 8000 dagar sitter han fängslad utan rättegång i Eritrea. Och varje fredag så lägger ju ÖIS upp på sin Twitter att liksom tänker på David Isak med markerar med tröja och sådär. Och nu på fredag så har de ju då varje säsong också en match som de döper till hans ära då, eller man ska säga. Och där man uppmärksammar den hemska situation som han har blivit utsatt för. Så det tycker jag också kan vara värt en liten applåd.
Absolut, bra utblick, oväntad spaning, mycket bra.
Ja,
mycket bra.
Ja, mycket bra. Där kastar jag in Gustav Svensson. Jag tycker han han måste få en riktig hyllning nu för hur han har klivit ner och spelat mittback den här säsongen. Han är faktiskt, tillsammans med Sebastian Olsson, så tycker jag han är IFK Göteborgs genomgående bästa spelare den här säsongen. Och jag tyckte han såg lite seg och trög ut på centralt mittfält. Han har fått nytt liv som mittback och jag tycker han har varit en av seriens bästa mittbackar faktiskt här under sommaren. Gjort så mycket rätt och det känns som att han är väldigt bra på att ta hand om de här unga killarna vid sidan av och har bara växt med uppgiften, så Gurra Svensson kan få ett mycket bra.
Den rensningen som han gjorde mot Häcken.
Den är otrolig, den jävla täcket. Alltså, det är ju målarnas på Leonis skott, känns det som. Ja. Så det där är också så. Alltså, Matchov, han läser spelet så jävla bra. Liksom, och det är klart, med den rutinen, han har ju liksom ändå varit i landslaget, så man ska ha förväntningar på honom också. Men jag tycker han verkligen är en ny... Ja, halvt ny, han har ju spelat mittback tidigare men gjort det jävligt bra.
Ja, han är ju mittfältare egentligen, ja, så även om han har spelat där, men ja, så absolut, jag skulle hålla med. Jag vet att jag gjorde en uträkning även på bottenstriden där och då lyfte jag just där som att alltså, han är ju Blåvitt genomgående viktigaste spelare sett i hela säsongen egentligen. Mm. För att det man glömmer om lite med Blåvitt är ju att defensivt har de ju egentligen varit ganska bra hela året. Ja. Man tittar på hur många mål de har släppt in, så är det väldigt, väldigt få i förhållande till ett bottenlag. Alltså, så att bara den grejen talar egentligen för att alltså, du åker inte ur allsvenskan när du släpper in så få mål. Så att.
Nej.
Och där är ju han en högst central del eftersom det har blivit som det har blivit. Så bra det också. Mycket, mycket bra.
Mycket, mycket bra. Det får jag ge till Gais 1-0-mål. Eller, jo, 1-0-målet mot Skövde AIK. Jag skulle kunna ge det egentligen till deras första halvlek, för det är nog tamejfan det bästa jag sett av dem i år. Det var otroligt, alltså som de bara slaktar Skövde faktiskt. Och det här målet, 1-0-målet som kommer till efter att de har hållit bollen inom laget i typ 1,5 minut. De har slått 23 passningar där samtliga spelare i laget utom Alexander Ahl Holmström har rört bollen i den här sekvensen. Den går fram till Gustav Lundgren som då lägger en så jäkla elegant klack till Axel Henriksson som dunkar in den i första hörnet med en snygg ytterskruv där. Det var en riktig delikatess i målet och...
Något som årets mål i Superettan.
Ja, men alltså när det kommer till anfall. Erjon Sadiku gjorde ett sjukt långskott för ÖIS i någon vårmatch här. Jag är svag för de där projektilerna. Alltså. Men det här anfallet, det var fan med fotbollsgodis. Vad sa Guy Speaker? Fotbollspoesi, tror han ropade ut.
Sa han det i högtalaren?
Jag tror faktiskt det. Det är roller där han kör på. Så det var, men det var verkligen godis. Och sen gör de också ett 3-0-mål som faktiskt är inte så långt ifrån lika snyggt. Så två fantastiska mål, men framförallt 1-0-målet och hela insatsen första halvlek. Det där var... Det där borde konkurrenterna känna lite där kring att se Gais prestera på det sättet.
Det finns ju två typer av människor, de som tycker att långskott och hårda skott i krysset är de finaste målen, eller då de som tycker att så här, långa spelsekvenser som liksom innehåller bra, väldigt många bra aktioner som leder till målet är de snyggaste.
Och du var aktioner.
Jag är ju stenhård på att alltså, de här liksom som består av många olika moment, som till exempel var det Rygaard och Sadik när de liksom hade trippla väggspel rakt igenom något jävla lag här liksom, när det är så många olika delar det. Jag tycker alltid det trumfar ett hårt långskott.
Ja, men alltså det är ju mer moment och det är ju fler och bollen gick ju som ett snöre på och de bara hittade rätt ytor och flera läckra passningar. Så jo, jag köper det på ett sätt, men samtidigt så de här långskotten, alltså det är ju mumma. Bara, det finns ju hur många som helst. Vi har suttit och pratat om det här tidigare. Jag har refererat till massa gamla Luis Figo-mål från EM 2000 och Torsten Frings och allt möjligt som
var fantastiska. Det finns inga rätt eller fel, det är en smaksak.
Men sen håller jag ju fortfarande Leo Messis mål där mot Getafe eller Levante, Soloriden alla Maradona, det är ju tycker jag världens snyggaste mål genom tiderna.
Bra, då är det bara min svenskskala kvar och på den har jag bra att komma ett landslagsuppehåll nästa vecka. Jag vet inte hur ni mår, men jag känner att jag behöver andas lite för att klara av den här hösten som vi har pratat många gånger om. För att hantera den helt enkelt så behöver vi stämpla ut en vecka, så att det är lite oklart om det blir någon podd nästa vecka. Vi får se där, det pågår förhandlingar med producenterna och så här. Men jag kommer i alla fall lämna bygget och befinna mig på hemlig ort en vecka nu när det ändå inte är några matcher i Allsvenskan att bevaka. Så att det där landslagsuppehållet, det känns Bra.
Är det sol det kommer? Balkong, Marbella,
nej,
sola.
Nej, jag ska fan ingenstans. Alltså.
Du sa bara... hemligort ju.
Ja, jo. Okej, nu avslöjar jag mig då. Men jag ska bara gömma mig hemma på min balkong. Ja, det lät bra det där. Och träna och inte göra några, många knop alls. Så att det blir lugnt och skönt. Mycket bra, måste jag säga. André Baldursson har vi inte tagit upp här. Alltså att Elfsborg igen... det uppstår ett hål i deras trupp när André Römer försvinner. Thelin, Andreasson, de som sköter den här businessen, liksom, att de hittar då någon liksom islänning som ingen jävel har hört talas om, som kliver in och är ett flygande fenomen på mittfältet. Han är överallt, han har så otroligt fotbollsatletisk, han har jättemycket att jobba på när det gäller bolltouch och allt det här liksom. Men han gör ett jävla jobb på att skära av ytor och fara runt där. Han har gått in liksom från spelat två matcher från start här och Elfsborg har vunnit båda. Så att just den där förmågan liksom som Elfsborg återigen visar upp, att de kan värva spelare, som ju egentligen är hela nyckeln till elitfotbollsverksamheten. För vi är ju i en bransch, eller klubbarna är en bransch där det alltid kommer, de bästa spelarna kommer alltid försvinna liksom. Lagen blir alltid av med det, och att få in en ny utan att tappa kvalitet liksom, det är imponerande. Han är ju på lån från Bologna då, och spelar i isländska landslaget, den här 21-åringen. Så jag noterade att han slår hörnorna också för Elfsborg redan. Så han har ju klivit in i alla fall från hörnor från vänster. Så att han har klivit in och fått en nyckelroll direkt där. Det måste jag ändå säga är imponerande, just eftersom det alltid händer i Elfsborg att de lyckas med det.
Ja, det måste de. Och det måste ju känna själva också. Gud, vad gött att pusta ut i och med André Römer. Hur jädra bra han var. Ja, liksom, hur
han har varit jättehyllad under våren.
Navet liksom. Mm. Ja. Och att då se att okej, ersättaren gör så här direkt, det måste ju vara mumma.
Så är inte han lika bra liksom på det Römer, som kan gå skickligare med boll och allt där liksom. Men den uppgiften, det har ju Boateng och Baidoo nu som låg tia, liksom, löser ju det liksom. Så, men han rör sig över så otroligt stora ytor, den här islänningen. Han flög in i någon duell där på ett otroligt graciöst sätt.
Det gjorde han, och det, när man ser han spela, så det är väldigt lätt att glömma av att det bara är hans andra allsvenska match som han spelade här igår blir det ju. Han har kommit in väldigt fort i laget, och jag tror att han kommer bli så viktig för Elfsborg.
Han vill vi snart läsa mer om och få lite bakgrund på honom. Sanna, känner ingen press, men det hade varit intressant. Du som följer och punktmarkerar Elfsborg numera för oss. Mycket, mycket bra till sist då. Apropå att jag sa att det skulle skönt att vara ledig nu, så drar ju damallsvenskan igång här på fredag. BK Häcken, FF, lirar borta mot Linköping. Häcken leder ju serien, har en guldstrid och ett Europakval så småningom att hantera. Om inte redan hade mycket att göra, så kommer vi få ännu mer där, men det får vi såklart se fram emot. För det är ju givetvis häftigt att den serien sätter igång här efter ett otroligt långt VM-uppehåll som har legat på lite udda datum, måste jag säga, för att serien ligger liksom nere ända till september. Det är väl inte supervanligt, men nu drar det igång. Det ska vi följa här på GP, så det är mycket, mycket bra att det gör det. Ja, det var några synpunkter på det, annars stänger vi butiken.
Nej, jag kan väl bara instämma i det. Så det låter som en bra avslutning. Nu ska jag gå och titta på Skåne derby, tänkte jag.
Jag med. Alltså, efter den här matchen så kan det ju hända mycket.
Då ska jag släppa iväg er och kolla på Skånedrabbet, så ska jag klippa ihop det här programmet och skicka ut det till våra lyssnare. Jag tackar er för att ni var här. Jag tackar er för era fina insatser. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP's fotbollspodd Loud med vänner är eventuellt inte tillbaka nästa vecka, men däremot nästa. Ha det bra så länge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.